Hej och varmt välkommen till Debutantpodden. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. Och innan jag släpper på dagens gäst så vill jag tipsa om en lista som jag har sammanställt. Det här är en lista med länkar till en mängd svenska förlag som ger ut skönlitteratur för barn och för vuxna. Jag vet att det är svårt när man sitter där och ska leta runt och det tar mycket tid. Så nu har jag hjälpt dig med det. Det finns en länk till den här listan där du kan ladda ner den här i anteckningarna till avsnittet. Det är bara att ladda ner. Då har jag med mig en ny gäst här i Debutantpodden. Och jag tänkte innan hon får börja prata så tänkte jag bara säga varför jag bjöd in henne till det här avsnittet. Och det är för att innan jag debuterade så lyssnade jag jättemycket på författare. Podden. Det var så jätteviktigt för mig att ha någon att följa och få höra liksom de här berättelserna om hur man går tillväga för att bli författare och att det faktiskt är möjligt. Så jag skulle vilja påstå att det var en väldigt viktig del i att jag orkade fortsätta, att jag hade den här författarpodden varje vecka och jag kom in ganska sent också. Så jag hade ganska många avsnitt att lyssna på, vilket var fantastiskt. Och sen i somras så var jag på en förlagsfest på Polaris där jag har gett ut några böcker. Och då träffade jag på en av dem som har författarpodden, nämligen Frida Skybeck. Varmt välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Jättekul att få vara med.
Jag blir jätteglad att du ville vara med. Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är heter då som sagt Frida Skybeck. Jag är författare, har varit det i, måste jag tänka efter här, i ganska många år. Jag debuterade 2011 och har försörjt mig på heltid som författare i ungefär, nu ska vi se här då, nu börjar det närma sig 6 år. Och har skrivit i flera olika genrer. Bland annat historiska romaner, relationsromaner eller feel good och kriminalromaner. Och dessutom då som du nämnde så har jag ju också en podcast tillsammans med Agnes Hellström som heter Författarpodden där vi pratar mycket om skrivande ur olika perspektiv. Och så driver jag också en del skrivkurser i samarbete med något som heter Easy Write. Så det är väl mitt skrivande liv, en liten kort beskrivning av mig som skrivande person.
Ja, det finns ganska mycket likheter där. Jag har ju också en podd och driver också skrivkurser. Så, ja. Men du började med historiska romaner, eller hur?
Ja, jag debuterade med
en historisk roman.
Men det var inte
samma sak.
Jag började med att skriva, nej precis. Jag började med att skriva ett deckarmanus, en kriminalroman. Så det var liksom mitt allra första försök att bli utgiven.
När var det då? När
det var 2007. Och då var det så här att jag har alltid älskat att skriva. Ända sedan jag var liten, alltså när jag var barn så var liksom det mitt intresse att sitta hemma och göra små böcker. Och skrev och liksom läste högt för alla som kunde tänka sig att lyssna. Och tyckte att det var väldigt roligt och fick också mycket uppmuntran hemifrån. Jag kom från ett hem där vi läste mycket böcker och pratade mycket om böcker. Så att det var liksom ganska naturligt. Och i alla såna här små mina vänner böcker och sådär så skrev jag alltid. Jag ska bli författare när jag blir stor. Så att jag hade liksom den här drömmen väldigt starkt, väldigt tidigt. Men sen så blev jag vuxen. Och förstod att jag behöver försörja mig. Jag hade ingen aning om hur man blev författare. Det är ett ganska långt steg från att skriva små historier och noveller som jag gjorde sen till att faktiskt skriva en hel roman. Och på den här tiden, alltså idag, så finns det ju så otroligt många verktyg tillgängliga. Du kan ju bara googla så hittar du mängder av olika saker du kan använda dig av för att du kan få tips och knep. Du kan lyssna på poddar och läsa bloggar och läsa böcker. Som skrivhandböcker och massor av skrivkurser. Och det fanns inte på samma sätt då.
Så nej, att då fanns det kanske mer så här på studiefrämjandet eller så. Man bodde i en större stad så hade de någon sån skrivcirkel eller så där.
Ja, men det var inte riktigt det här konkreta, tydliga som jag var ute efter. Och kanske inte heller att jag visste inte. Jag tror inte att jag visste att det fanns kurser överhuvudtaget då. Så att jag utbildade mig till gymnasielärare och började jobba som det. Men så efter ett par år så började jag liksom, kom den där längtan att men jag vill ju egentligen skriva. Och då tänkte jag att då testar. Det värsta som kan hända är att jag inte blir utgiven. Så då skrev jag ett deckarmanus och så skickade jag in det till tre stora förlag. Och hade egentligen inte så stora förhoppningar, men fick då en dag efter jobbet ett telefonsamtal. Såg att det var ett, jag bor i Lund i Skåne, såg att det var ett 08-nummer som ringde. Tänkte okej, okay, vem vill nu mig något från Stockholm? Och då var det ju en förläggare på ett av de här stora förlagen som hade läst mitt manus och tyckte jättemycket om det och var jätteintresserad av att ge ut det. Och jag fick ett jättefint lektörsutlåtande med, jag har kvar det såklart, och titeln på det lektörsutlåtandet är det här Sveriges nya deckardrottning.
Wow.
Så jag blev ju eld och lågor och tänkte wow, liksom det gick, jag klarade det direkt och var så här helt uppfylld av det här. Och fick då jättefin feedback från den här förläggaren. Hon ville att jag skulle jobba om manuset, ändra på vissa saker. Jag skulle till exempel göra huvudkaraktären lite äldre, för hon tyckte att hon var för ung. Och jag skrev om manuset, skickade in det igen. Kom ihåg, jag skickade på en fredag. Och förläggaren ringde upp mig på måndagen och sa, åh, hon sa, och där är också citat, jag älskar det. Det här är så bra, tänkte jag, yes, gud, det här är helt fantastiskt, du vet, man är helt
Det
uppfylld av det
var
här. Nu händer det!
motorväg för
Ja,
dig
exakt. Så jäkla glad. Och då sa hon, vi ska ha manusmöte, vi kommer ta upp ditt manus och sen så återkommer jag. Och då trodde jag ju att det i princip var klart.
nu. Ja, det är klart.
Och så ringde hon tillbaks och sa, tyvärr så har vi kommit fram till att ditt manus konkurrerar för mycket med en annan författare. Det är för likt en annan författare vi har. Och då var det ju som hela världen bara rasade liksom kring mig. Då, det var verkligen tufft.
Ja, det förstår jag verkligen, för där har du byggt upp, alltså om du har haft flera kontakter och dessutom har skrivit om och hon har sagt att hon älskar det efteråt. Liksom.
Och jag förstod ju
Oj.
att det var inte hon, det var ju andra som hade sagt, hon ville ju ge ut det här. Och det var en jättechock. Och då skickade jag ju det till andra, men det här var ju på den tiden när man skickade papper. Så
Just det.
det var ju inte så lätt. Man kunde ju liksom alltså skriva ut 50 manus och skicka runt. Så att, men jag skickade till några till och fick liksom inte svar. Jag vet att ett förlag svarade, jag tror det var Norstedts, tackade nej. Men inga andra svarade och jag mejlade och jag ringde och jag tjatade, liksom, fick aldrig några svar. Och då förstod jag ju också hur otroligt svårt det här var. Att det räcker liksom inte med att man skriver en bra bok, man ska också på något sätt nå fram till förläggarna.
Och det ska vara rätt tajming och
Det var verkligen en chock. Men då fick jag ett tips från det här förlaget. De sa att vi får så mycket deckarmanus, kan du inte skriva något annat? Och eftersom jag då har historielärare, ett stort historieintresse, så tänkte jag, men okej, jag testar att skriva en historisk underhållningsroman. Och skrev då det och skickade in. Och det blev då antaget.
Okej, så det, och det var hos det förlaget då?
Nej, det var inte hos det
Hej.
förlaget. Det var ett annat mindre förlag, ett underförlag till det förlaget faktiskt, som hade precis blivit köpts, friköpts. Så att det var ett litet förlag och då var jag så, vad ska jag säga, nällad av det som hade hänt. Så att jag tackade ja direkt. Jag hörde lite, jag försökte inte ens kontakta några andra förlag. Och
Nej.
det kan jag så här i efterhand tänka, det hade ju varit bra kanske om vi hade kontaktat fler förlag och fått, men nu kom boken ut i alla fall och det var ju liksom, det var ju det första steget jag ville ta.
Jo, men så kan man ju sitta och säga med facit i hand, men också med tanke på att du hade då varit så nära tidigare och så skrivit ett annat som blir antaget, så det förstår jag mycket väl att man liksom hoppar på det då.
Jo, men så
Vilket
var
förlag gav ut den boken då?
Frank förlag heter de.
Okej. Okay.
Och då var det ett underförlag till ett Bonnier förlag som hade blivit friköpt. Och det var ju fantastiskt på väldigt många sätt. Jag var ju så själaglad att boken kommit ut och att, eller att den kom ut och den fick ett liksom relativt fint bemötande. Den kom in i flera bokklubbar så den sålde bra.
Vad heter den?
Charlotte Hassel heter den.
Okej. Okay.
Men sen var det ju också saker som kanske inte var lika bra, att det här förlaget kanske inte riktigt skötte som det borde. Det kom liksom inte redovisningar. Det betalades inte ut royalties och i efterhand så förstod jag. Det var en väldigt speciell situation för jag fick det här beskedet samtidigt som jag var gravid med mitt första barn. Och boken skulle komma ut precis ungefär samtidigt som jag hade fött mitt första barn. Så att jag hade ju så mycket annat som pågick. Och jag hade aldrig gått igenom den här processen så jag litade ju på det här förlaget till 100%. De lovade till exempel mig att det här kommer vi, för jag satt ju och redaktörsläste lite med, eller så här gick igenom med förläggaren. Och så sa jag, men ska vi inte ha en redaktör? Jo, men oroa dig inte för det. Jag sköter det. Jag ser till att en redaktör går igenom det här. Och då litade jag på det. Och sen när boken kom ut så visade det sig att det var ingen redaktör som hade gått igenom det. Så den typen av saker var lite tråkiga.
Ja, det
Såklart,
förstår jag.
kan jag tänka att det hade varit fint att få ha haft en redaktör till exempel.
Jo, det tror man ju kanske att man får.
Ja. Men förutom det, om vi bortser liksom från de negativa aspekterna, så var jag jätteglad att den boken kom ut och den fick uppmärksamhet och den sålde och liksom så där, den syntes. Så det var ju fantastiskt. Så att jag är ändå glad. Jag hade ju inte velat byta det mot att den inte kom ut, om vi säger så.
Nej, och det här var 2011 då som den kom ut. Ja. Men sen fortsätter du skriva historiska romaner, förstår jag.
Sen skrev jag en roman till, fristående historisk, som hängde ihop lite löst med Charlotte Hassel. Och sen bytte jag till Forum förlag och skrev en trilogi. En sista delen kom ut på Historiska Media istället. Men jag skrev en trilogi om tre systrar i 1800-talets Lund. Och det var jättekul och då fick jag jobba lite mer på riktigt. Och se hur funkar det på riktigt och hur jobbar man med förläggare och redaktör och att språkgranskare och en liten annan typ av process, PR-människor och det var liksom något helt annat. Men det var väldigt nyttigt och väldigt spännande.
Jag tänker att Forum är väl kanske ett drömförlag för många.
Ja, precis.
Det är väl verkligen ett förlag med muskler.
Ja, det kan man ju tro.
Eller? Ja.
Men är man en helt eller ganska ny författare som skriver i en genre som kanske inte är jättestor så får man inte, det är inte så att man får någon marknadsföring eller någon
Nej.
så. Och det var väl kanske det då som jag lärde mig från det, var en liten besvikelse att jag hade nog tänkt att kommer man ut på ett stort förlag där många av liksom författare som jag såg upp till kom ut så tänkte jag då jäklar, då kommer det liksom smälla till. Men det gjorde det ju inte utan det var ju liksom, alltså det växte, man kan säga att min läsarskala växte successivt men det var ingen sån här pang-bom-grej som man kanske hade hoppats på. Så
Jag kommer
efter
ihåg
att
att jag tror att jag hittade Författarpodden någonstans under den här trilogin. Vilka år skrev du den? Eller när kom de ut, de böckerna?
2000, oj, nu ska vi se här. Jag tror 2013 och 2014 och så kom sista delen lite senare.
Just
Ja,
det.
men runt, och det var 2014 vi startade podden också.
Ja, men det låter ju rimligt. Jag debuterade 2016.
Ja.
Och jag kommer just ihåg det här att jag upplevde någon form av frustration som jag hade så svårt att förstå eftersom det var forum, liksom.
Alltså
Det är
så
ju
här
spännande.
är det ju, att kommer du ut som relativt ny författare och oetablerad på ett stort förlag så är du ju en väldigt liten fisk. Du är ju liksom, det är väl ungefär, ibland kan jag tänka att förlagen nästan, det är som om de köper ett lotteri, en lott eller någonting. De tänker att vi ger ut några små med liksom nya författare och så får vi se om något råkar hända. Men det är inte så att de storsatsade på något sätt. Ja, så det är väl det som är, men ja, men så är det. Det är ju så världen funkar. De satsar ju när du själv lyckas sälja mycket. Och
Så
det är
är
ju,
det.
ja, så det där är ju lite komplicerat på många sätt.
Ja, men och det är också ganska, men det är någonstans ändå, även om det känns jobbigt att höra när man inte har debuterat, att ja, men man tror ju då att liksom har man bara fått ett förlag på kroken, eller jag trodde det, så ja, men då liksom rullar det på sen. Men det är inte min upplevelse riktigt av förlagsbranschen liksom bokbranschen. Och jag hör mellan raderna att det kanske inte heller är din uppfattning riktigt.
Nej, verkligen. Nej, framförallt är min bild att man får verkligen ingenting gratis. Du måste skapa allting själv och när du väl har skapat det, då kan du få förlag att hänga på liksom och stötta. Men det är väldigt svårt att få förlagen att bygga upp dig. Ja, det är min bild då. Men det är ju, det kan ju också vara så att man har otur, man är på ett förlag och så är det någon annan författare, som sagt, som jag sa på det här första förlaget, som konkurrerar med en, att du är liksom inte det största namnet inom den genren, du är kanske nummer 10. Och då får du ju liksom väldigt mycket färre resurser. Ja, och det är klart man kan bli väldigt avundsjuk, kan jag tycka, när man ser författare som kanske inte är, ja, eller kändisar som inte är författare, som får världens marknadsföringsbudget och de är på alla bussar och syns överallt. Så tänker man att hade jag fått det, hade jag ju också sålt mycket mer. Så det är inte så lätt det där, att veta hur man ska förhålla sig till det. Och vad man
Nej.
vågar be om och vad man vågar kräva. Eller kräva, vad man kan liksom
Nej,
önska sig.
och där tänker jag, när man är ny, då är ju det jättesvårt. Och man har ju inte heller någonting att... Alltså man vet ju inte vad man kan förvänta sig alls. Efter ett tag så blir man ju luttrad och man förstår ungefär vad man kan förvänta sig för någonting. Och att det kanske ökar med tiden. Men det är också svårt när man liksom ger ut sin första bok, för då tänker man ju kanske inte att man ska ge ut 10 böcker, utan man har gett ut sin bok nu.
Precis. Ja, och det kan ju vara lite chock när boken kommer och det inte händer så mycket. När den inte blir recenserad och den inte syns. Och det kan jag tycka är en så fantastisk sak med bokbloggarna som finns nu, eller bokstagrammarna som de kanske är mer nu, att de lyfter ju böcker. De har ju verkligen fyllt ett hål där. Att de lyfter ju böcker, och det är så värdefullt för författare. För annars ska du stå i kö och hoppas att en tidning plockar upp dig. Och de vet vi alla att tidningsrecensenterna, för det första så är de väldigt fokuserade på de största namnen och på väldigt begränsade genrer. För det andra så får ju inte de ta så mycket plats längre. De blir ju också färre och färre. Så att man får ju verkligen känslan av att det är svårt att synas. Och det är ju samma med återförsäljare. Det är jättesvårt att få vara med som kampanjbok om du är okänd. Du ska ju gärna vara ganska stor för att få den synligheten.
Jag upplever att det har blivit trängre i bokhandeln de senaste åren än vad det var för liksom, ja, 10 år sedan kanske. Och så är det väl, för att vi köper mer på nätet och de har inte så mycket plats i, i boklådorna.
Nej, och det är väl svårare såklart också för dem att satsa på då okända namn eller små namn. De måste ha sina storsäljare för att det ska gå runt.
Visst
Ja,
är det så.
alltså det är ju verkligen en utmaning.
Men sen då, efter den här historiska epoken då i ditt liv, då blev det annan typ av böcker.
Ja, då kände jag när jag hade skrivit den här serien att nu är jag sugen på att testa något nytt. Jag vill testa något samtida. Jag var lite mätt på att skriva historiskt, för det krävs ju mycket research och det tar mycket tid, och det är mycket som lite grann kan stanna upp det här skrivflödet som man är ute efter. Så då bestämde jag mig för att skriva, och jag läser väldigt mycket utländsk litteratur och tycker väldigt mycket om brittisk litteratur bland annat, men även amerikansk och australiensisk och sådär. Och då hade jag läst en hel del böcker som jag tyckte inte, den genren inte riktigt fanns i Sverige. Typ Lisa Jewell, Marianne Keyes, åt det hållet. Och Leanne Moriarty, men hon kom ju senare. Men så här drama med mycket fokus på relationer, och att det skulle vara liksom starka känslor och vanliga människor som är med om liksom dramatiska händelser. Sånt som kan hända de flesta av oss i livet. Att någon går bort, eller man skiljer sig, eller det händer någon katastrof, huset brinner ner, eller vad det nu kan vara. Och jag tänkte att jag skulle vilja testa att skriva den typen av bok. Och jag har bott i London i flera år, så jag vill gärna använda mig av den miljön. Och när jag bodde i London så jobbade jag i en liten bokhandel, en liten butik som hade en bokhandelsdel, som var ett sånt här otroligt viktorianskt gatuhus, du vet, så här riktigt vackert. Så det, åh, det skulle jag vilja använda mig av. Och så skulle jag vilja försöka fånga den här London-miljön med alla människor från olika platser och all mat och kultur och historia och arkitektur, och liksom försöka få med allt det i en roman. Så då skrev jag bokhandeln på Riverside Drive. Och kände mig liksom så här, när jag skrev det så kände jag verkligen att nu har jag hittat något nytt. Jag har hittat något nytt i min egen författarröst. Jag har liksom tagit ett steg framåt. Ja, men det här är något annat. Och det kändes väldigt, väldigt bra. Och det vet ju du att det gör det ju inte alltid, utan ibland är man
Nej.
väldigt osäker och så där. kommer det här funka? Men då hade jag liksom en väldigt stark känsla att det här blev bra. Jag tyckte själv var ganska roligt, alltså lite så här, det är lite underfundig humor, men ändå liksom ganska mycket allvar. Och skickade den här till min förläggare och tänkte att det här är ju jättespänd på vad hon ska säga. Och då sa hon bara att nej, det här förstår jag mig inte alls på. Ringde hon och sa då, jag tycker det här, nej, jag tror inte alls liksom att det här är något man är intresserad, alltså den här genren finns ju inte i Sverige och det här är väl ingen sådär. Ja, och det var liksom, jag tyckte att det kanske var lite konstiga anledningar hon gav, men hon sa inte ens att skriva om så läser jag igen, utan hon sa bara, nej, jag tror det är dags att vi avbryter vårt samarbete.
Oj!
Ja, och då blev jag ju verkligen knäckt, det kan du tänka dig.
Det förstår jag verkligen.
Ja, och chockad liksom, för jag hade ju så tänkte, oj, det måste verkligen vara fel på mitt omdöme, för jag tycker att den här boken är jättebra. Och då tappade jag lusten lite grann och skrev inte på kanske ett år. Den här boken åkte liksom in i byrålådan. Och helt ärligt, då hade jag ju skrivit, på 5 år hade jag skrivit 5 böcker, samtidigt som jag fortfarande jobbade som lärare.
Och
Visst,
hade
det är
fått barn.
och fick 2 barn.
Två barn, ja.
Ja, så jag var ganska trött. Jag kände liksom att nu kommer inte jag längre. Och jag hade ju en dröm om att kunna skriva på heltid. Jag kände att nu går det inte längre. Jag kommer ju, vad ska jag göra? Det här var min stora chans, tänkte jag, med den här nya boken och den här nya genren. Jag hade verkligen liksom starka känslor kring det. Så att då skrev jag inte på något år och verkligen tappade sugen. Och tänkte att nu får jag ge upp det här helt enkelt. Men sen så var det ju, hittade det här manuset då tack vare min agent fram till ett nystartat förlag som heter LB förlag. Som läste och tyckte att det var jättebra, så vi vill gärna ge ut den. Och jag tänkte liksom att, ja, gör ni det? Men jag hade ju inte så stora förhoppningar, för jag vet ju att de flesta böcker bara försvinner. Så det kommer ju den här också göra. Och den kom ut 2018 och blev liksom en jättesuccé. Sålde jättemycket, låg etta på topplistan och bara så här, det bara liksom sa pang. Och det var ju fantastiskt härligt. Och
Ja, och
en otrolig revansch.
efter det nederlaget av att så här, nej, vi vill inte ha den här. Det är ju fan helt underbart.
Nej, men det är det verkligen. Och det visar ju också så tydligt på att förläggarna, de vet ju aldrig säkert vad som kommer slå. De gör
Nej.
ju alltid en subjektiv bedömning utifrån sitt eget tycke och smak, men också utifrån vad som redan finns på deras listor. De kanske precis har fått 3 manus som har lite liknande tema som de inte gillade. Eller, alltså det
Ja,
kan vara så mycket
eller de har
liksom.
gett ut någonting som liknar, som triggar någonting då i, liksom, när de läser det här, som kanske inte funkade, eller vad det kan vara.
Så att jag,
Men vad var det som gjorde att det funkade sen då? Vad
Jag
beror
tror
den
att
här
det var en
succén
historia
på?
som många gillade.
Ja.
Jag tror det är så enkelt. Det var en historia som många kunde ta till sig. Och jag tror också att det var många som, precis som jag, läste den här genren, men att det inte riktigt fanns på svenska. Precis när den kom ut, då började man ju prata om feel good. Då var det liksom något nytt i Sverige. Och då frågade ju mitt förlag, men jag tycker vi ska kalla det här för feel good, eller vad ska vi göra? Och så tänkte jag, ja, det kan vi väl testa. Jag hade liksom ingen relation till ordet feel good. Så då kallar vi det för det. Det var ju ganska likt, alltså det fanns ju ingen riktig definition då heller. Nu är det
Nej.
kanske en tydligare genre. Ja, nej, och det var ju jättekul. Den har ju inte bara gått bra i Sverige, utan den är ju utgiven i många länder, 13 länder tror jag, och har legat etta i flera andra länder och har blivit nominerad till flera priser och liksom så här. Så det är ju väldigt, väldigt kul, men också väldigt sorgligt att jag satt och var helt övertygad om att nu är det här över för mig.
Ja, tänk om du inte hade orkat mer, liksom.
Ja, eller
Vad
tänk
ledsamt det
om
hade
den
varit.
inte hade, för jag drev ju inte det. Jag
Nej.
var inte den som drev det, utan det liksom lite grann bara hände.
Jag kommer ihåg när den här kom ut, för den syntes plötsligt överallt. Det var som att ni så här hade verkligen gjort någon kampanj där ni skulle... Det skulle vara många så här, bokbloggare som fick den precis samtidigt.
Ja, okej, okay, ja.
Hade ni det?
Nej, det tror jag
Nej.
bara också bara ren tur. Och det här är ju inget. LB förlag gjorde ett fantastiskt jobb, men det här var ju inget, det var ju ett nytt förlag. Det var inget förlag som hade 10 miljarder att lägga på marknadsföring.
Nej.
Det var ju verkligen lite mer, alltså nu kanske det låter fånigt att säga, men det blev mer liksom en gräsrotsgrej. Att det var många som gillade det och tipsade och så liksom växte den på det viset. Det var absolut inte pengar som lades på massa reklam.
Nej.
Ja, nej, så det var ju jättehäftigt och jag blev väldigt glad för det, att det blev så bra. Såklart.
Förstås. Ja.
Ja. Men
Och
samtidigt
sen.
så är det ju också, det är så orättvist. Den här världen är så orättvis. Och det är det som jag tycker det kan vara det jobbiga att hantera. Och väldigt jobbigt när man är aspirerande författare.
Ja, absolut. Och det kan ju kännas som att den här liksom tröskeln är så fruktansvärt hög, och det är den ju också.
Ja.
Men det jag tänker på när jag lyssnar på dig, och som jag vet inte, jag brukar säga ofta, att man liksom, det handlar ju om att inte ge upp.
Ja.
Både för den som är aspirerande författare, men också liksom den som kämpar på.
Ja.
Att man vet ju aldrig. När den
Nej.
där, nu visste ju du verkligen kände på det, att det här är någonting extra.
Ja.
Och
Ja, men
det är
det.
jättefint,
Ja.
men det är ju jätteotroligt tråkigt också då att vara hos någon som inte ser det då. Det kan ju verkligen förstöra.
Ja, verkligen. Ja, och jag tänker att jätteviktigt som du säger att inte ge upp. Det är nog den viktigaste egenskapen om man ska lyckas som författare. Och att man hela tiden vill utvecklas.
Ja.
Att man hela tiden försöker jobba på hur kan jag bli bättre? Hur kan jag lära mig mer? Hur gör den författaren? Vad finns det för tekniker, strategier? Att hela tiden jobba liksom med sitt skrivande för att det ska bli bättre och bättre. Jag tror liksom, har man de två sakerna på plats, då kommer man till slut att lyckas på ett eller annat sätt. Men så vet man inte hur många år det tar. Det är det som är det sura. Och jag tänker också att det är väldigt viktigt att se det som en trappa. Att det liksom, mål ett kanske är att få färdigt manus. Mål två är att bli utgiven. Men det betyder liksom inte att det går bra. Sen kanske mål tre är att försöka sälja böcker. Och att man hela tiden måste ta nya steg.
Och att man ser det då som en positiv utmaning varje steg.
Ja, man har inte så mycket att välja på.
Nej, precis. Annars får man lägga av. För man orkar ju inte. För grejen är att det tar ju mycket tid och energi att skriva böcker. Så är det ju. Så viktigt är väl att hitta den här motivationen, eller att fortsätta hålla i den här motivationen för sig själv. Både som, alltså, för alla som skriver. Men sen skrev
Förlåt.
du då några sådana här relationsromaner.
Tre stycken skrev
Tre
jag.
stycken. Och sen
Som
bytte du
var.
genre igen.
Sen bytte jag genre igen. Och jag, som sagt, jag började ju med en deckare. Kriminallitteratur, och det är ju alltid det som har legat mig varmast om hjärtat. Och det jag har velat göra hela tiden. Och tittar man på de här tre relationsromanerna, eller feelgood, eller vad man ska kalla dem för, och de historiska, alla har ju en deckarintrig. Alla de här böckerna handlar om att det är någon som har försvunnit, eller som har dött på ett oförklarligt sätt, och så måste de försöka ta reda på vad det är som har hänt. Så att det är ju, jag har ju alltid haft den här kriminalgåtan. Då bestämde jag mig liksom för att nu vill jag satsa helhjärtat på att skriva renodlad kriminallitteratur. Och det är ju, tycker jag, är så otroligt roligt. Jag älskar ju just det här med gåtor och det här med intriger och olika perspektiv och att försöka förstå de bakomliggande faktorerna. Vad är det som får liksom en människa att begå ett brott och vad händer med alla runt omkring? Vad händer med offren och deras anhöriga, och vad händer med förövaren och hans eller hennes anhöriga? Och jag är väldigt intresserad av det här. Jag får liksom aldrig nog, tror jag. Så att det kändes helt rätt för mig att äntligen få ta det här steget.
Vad härligt. Om
Ja.
du liksom, ja, det är många som vill skriva deckare eller
Ja.
spänningslitteratur. Kan du ge något konkret tips, vad man kan tänka på för att det ska bli en liksom, ja, för att det ska bli en bra spänningsroman? Jag förstår att det är jättesvårt, men.
Ja, det är så brett, men det viktigaste tror jag är att det är, eller för mig är det viktigt att det är trovärdigt och att det är smarta vändningar. Det är otroligt viktigt att man liksom som läsare är med på vad som händer, men att man ändå blir överraskad på slutet. Det tror jag är nyckeln för att det ska bli riktigt bra. Sen så är det ju som allt man skriver, att läs jättemycket, häng med i vad de deckarna som ligger på topplistorna, vad handlar de om, vad är det för teman som folk gillar, hur kan jag skriva liksom något eget som, alltså det finns så mycket att förhålla sig till när man skriver spänningslitteratur, så det finns ju vissa ramar som man behöver någonstans lite följa, men samtidigt så måste man också hitta sin egen version, sin egen väg in, för att det inte ska bara vara en kopia av någonting annat. Och så tycker jag att hitta inspiration i verkligheten. Det gör jag alltid.
Bra tips. Jag tänker på det här med spänning. Jag tycker att det verkar svårt. Jag är ganska sugen på att själv försöka. Jag har skrivit en mysdeckarbok, har jag gjort. Och då vet jag att jag tyckte att det var väldigt svårt. Eftersom det är liksom den här brottet då, eller vad det nu, om det nu är ett brott, som måste vara liksom det som driver hela berättelsen. Jag skriver vanligtvis relationsromaner, så då är det relationerna som driver. Och jag hade väldigt svårt för att ta mig ur det. Så det blev ju ganska mycket relationer i den här boken också, såklart. Men det är svårt, därför att man behöver ju vara väldigt klar själv, upplevde jag, med vad det är som har hänt och vad som ska hända. Det är svårt, liksom, man behöver vara ganska färdig med berättelsen innan man börjar, så upplevde jag. Är du det när du skriver?
Jo, men det håller jag nog med om. Man måste ha ganska bra koll på vad är det som jag berättar, vad är det som läsarna ska tro har hänt och vad är det som
Ja,
egentligen har hänt. Så skriver jag alltid i min
precis.
synopsis. Det här tror man har hänt, det här har egentligen hänt.
Ja. Och det som man tror har hänt, det kan ju ta väldigt stor plats.
Ja, det tar ju ofta störst plats.
Ja.
Och det som egentligen har hänt är ju ofta det lilla liksom.
Ja.
Och man, att man, men det är komplext. Och det är när man skriver, jag sitter just nu och skriver synopsis på bok 4 i serien. Och bok 3 har ju kommit ut i augusti. Att det
Järnblomma heter den, va?
är... Nej, Järnblomma har kommit. Skuggvärg kommer i augusti.
Jaha.
Ja, det är ingen fara. Skuggvärg kommer i augusti. Och alltså det är jättekomplext. Det är så många, många lager. Och hur mycket jag än planerar och hur mycket jag än förbereder så måste också ganska mycket komma till under skrivprocessen. Alltså jag har alltid en ganska bra struktur, men jag måste också ha, dels måste jag själv ha den friheten, annars tycker jag inte det är kul. Jag kan inte skriva ett recept och så ska jag skriva exakt så här. Dels tror jag det blir bättre om man låter det liksom organiskt vissa saker utvecklas. Och ofta, jag kan ju planera hur mycket som helst, men när man sitter där så är det ju magkänslan som styr. Vad behöver komma nu? Vad behöver läsarna få veta? Vad jag är intresserad av? Vad blir jag nyfiken på? Att det är de vägarna man måste ta då. Sen kommer alltid, jag i alla fall, på de allra bästa grejerna på slutet. När man har liksom historien på plats, då lossnar ju massor av saker. Så tänker man, men tänk om det var så här istället. Eller så här. Och så kan man skruva det några varv till. Och det är det som jag tror gör böckerna riktigt, riktigt bra. Och kanske någonting som man blir bättre på ju mer man håller på. Att det är
Det
en...
tror jag också. Jag tror man blir bättre på att se det där när man väl får det här helhetsperspektivet. Att se så här, nej men här behövs det någonting så att det händer någonting längre bort. Nu visar jag med mina händer, men ja, jag tror jag fattar.
Nej men verkligen. Nej men så tror jag också att det är att det är någonting som man jobbar upp. Att få till de här liksom riktigt bra så. Tvisterna på slutet. För det, ja, jag tror det. Sen tror jag det är jätteviktigt också att jobba med relationer, jobba med karaktärerna, att de är bra och fylliga och intressanta och verkliga. Att jobba liksom med miljöer och att, som jag sa innan, att det är trovärdigt. Men det kan ju vara en smaksak. Det finns ju säkert de som tycker att det är roligare att skriva och läsa om två gangsters som ska göra, alltså så här, och springer runt och skjuter på folk. Men det är inte min grej. Min
Det är ju
grej är...
väldigt, väldigt bred genre, får man ju
Ja,
säga.
verkligen. Så jag
Men du
tror...
har en polis som man följer, eller?
Ja, precis. Jag har ett polispar vid grova brott i Lund. Fredrika Storm och Henrik Kalmå. Som är liksom två karaktärer som är väldigt olika varandra. Så jag jobbar mycket med det här med... Och generellt jobbar jag mycket med... Ja, men motsättningar såklart, men också det här med att det är lite o... Att de kommer från väldigt olika världar och det tycker jag är ganska roligt att man möter ju människor från väldigt olika platser och bakgrunder. Att jobba med det i böckerna, det får ta mycket plats det här med att ja, människor har väldigt olika typer av liv. Olika bakgrund, olika utbildning, olika klasstillhörighet och landsbygd och stad och sådär. Så att men jag tror att det är bra att skriva det man själv tycker om. Man ska inte tänka så här, oj, nu ligger den där boken etta. Jag ska försöka skriva exakt så, utan försök att identifiera vad du tycker om. För det som vi pratade om innan, det här med motivationen, att man ska få den att hålla i längden. Jag tror att det enda sättet är att tycka att det är kul. Du måste tycka att det är roligt, du måste själv vara intresserad av det du skriver om. Det är det som är hela grejen, tror jag, om man ska, en väldigt viktig nyckel i alla fall om man ska lyckas.
Ja, och det tror jag också. Det är liksom hela... Är man inte själv intresserad av det man skriver så är det jättesvårt att komma till slutet av boken. Att sätta sig där varje dag då, när man behöver sitta där. För det är så många timmar det tar att skriva en bok.
Ja,
Ja,
verkligen.
det tror jag absolut är det viktigaste man ska tänka på om man vill
Ja.
skriva. Men jag har en fråga angående det här polisarbetet jag är intresserad av. För det skrämmer mig. Det gör att jag inte vågar skriva om poliser, för jag kan ingenting om det.
Nej, men då får du ju precis som alla andra ämnen du skriver om, får du ju skaffa källor som du frågar helt enkelt. Det gör jag. Jag har poliskällor som jag frågar och så får de svara. Och sen måste man ju alltid, alltså skulle man skriva exakt så som polisarbetet ser ut så skulle det inte bli bra.
Det blir
Så du
tråkigt.
måste ta dig, precis, du måste ta dig friheter. Men det är ju lättare att ta sig friheter om man vet hur det fungerar på riktigt.
Ja, verkligen. Det är väldigt svårt, upplever jag, att skriva om saker som man inte, där man famlar. Och researchen känns ju viktig.
Absolut. Nej, men jag tror att det måste man bara lägga tid på helt enkelt. Precis som man gör, men det gör man ju med all annan research. Så att egentligen är det inte så stor skillnad. Men att
Nej.
man försöker. Sen tänker jag också att vi ser så mycket krim hela tiden. Och jag läser, alltså jag såg bara för inte så länge sedan några poliser, eller om det nu var någon som var polis och någon som var utredare och någon som kanske var kriminaltekniker som satt och blev intervjuad om alla fel som finns i deckare. Då tog de ju upp fel som är liksom i de bäst säljande författarnas böcker.
Jo.
Och det är så här, ja, jag menar folk köper ju rätt mycket också. Så jag tror inte man ska
Ja.
vara för orolig för det heller.
Och folk vet ju inte, liksom alla är inte poliser.
Nej. Nej, och många sådana här grejer har man ju sett då kanske på olika, i olika kriminalserier. Så tror man att det är sant och så
Ja, just.
återberättas det i en massa böcker. Och så till slut etableras det som en sanning fast det inte är
Ja.
sant.
Bland gemene man. Ja, vi ska snart avsluta här nu. Det var så mycket spännande jag hade att fråga dig. Men du, jag undrar, du har ju en agent.
Ja, det
Eller du
har jag.
kanske har haft
Nämligen
olika under din tid som författare, eller?
ja, nej, det har, jag fick agent tror jag 2013, så jag nästan hela tiden har jag haft agent. Ja.
Och
Och, ja.
vad gör den för dig?
En agent
Personen.
säljer ju in dina, framförallt så säljer de ju dina böcker i utlandet. Det är ju de som åker till bokmässor då runt om i världen och presenterar dina böcker för utländska förlag och försöker få dem att satsa på dina böcker. Så det är ju så man gör om man vill bli utgiven i andra länder. Och det är också de som presenterar dina böcker för produktionsbolag och hanterar den processen när man
Om det skulle
säljer
bli tv-serie eller
optioner.
film och så tänker du?
Ja, precis. Så det är liksom det. Och sen finns det ju också agenter. Många har ju också agenter som representerar dem i Sverige. Och då i så fall så förhandlar de med förlaget, förhandlar din, ditt förskott, diskuterar hur mycket marknadsföring en bok ska få, läser manus, gör en många agenter och liksom ger feedback. Så det är lite olika. Jag tror agenter är lite olika, men för mig har det viktigaste varit det här med utlandsförsäljningen. Det är ju en jätteviktig del, tänker jag. Om man vill försörja sig som författare så är det ganska viktigt att bli såld till andra länder också.
Absolut. Det är ju en dröm som jag har, att
Ja.
få en agent och bli såld. Inte jag blir såld, men mina böcker blir sålda utomlands.
Ja, och jag skulle säga att det är väldigt likt att försöka få förlagskontrakt. Jag höll ju på och mejlade agenter hela tiden och skickade manus och skickade utlåtanden och titta här och nu där och liksom precis som med förlag så är det lite samma känsla att ingen är intresserad och sen så plötsligt bara är det någon som säger jaha, varför har du inte kontaktat oss tidigare?
Det
Ja,
har jag.
vi är intresserade, okej. Okay. Så att man får ha lite samma inställning där. Och så tittar ju agenter precis som förlag på, verkar du vara någon som kan marknadsföra dig, hur bra går det? Och ju bättre dina böcker säljer, desto mer intressant blir du för en agent.
Men du hade ingen agent innan du debuterade, utan du fick det efteråt.
Ja,
Eller?
precis. Och det är det vanligaste i Sverige. Jag tror det är ganska ovanligt att agenter plockar upp outgivna manus. Det kan de ju göra, men jag tänker att generellt har ju de också begränsat med tid. Så att sitta och läsa jättemånga ofärdiga manus tror jag inte de hinner. Och skulle det vara så att de hittar ett manus de verkligen gillar, då är det ju, då ser ju de möjligheten då såklart att sälja in det till svenska förlag. Men jag tror det är, som sagt, det är relativt ovanligt. Jag tror man ska satsa först på att försöka få snurr på sin bokförsäljning. Och sen blir det lättare att hitta en agent.
Stort tack Frida för att du har varit med i Debutantpodden. Det var jätteroligt att prata med dig. Och var hittar man dig om man vill följa dig?
Det allra enklaste är på Instagram skulle jag säga. Där heter jag Frida Skyback Author. Så att det är det lättaste stället att få tag på mig. Men jag finns ju på Facebook och jag har en hemsida och sådär. Men Instagram är helt klart bäst.
Och man kan lyssna på Författarpodden som återuppstod här för inte så himla länge sedan.
Ja, precis. Det är ni
Ja.
varmt välkomna att göra. Där är vi också väldigt, väldigt ärliga om allting som har med skrivprocessen att göra. Och dela med oss av skrivtips, vilket är så himla viktigt om man drömmer om att bli utgiven. Och om man är författare, jag lyssnar ju hela tiden på andra författare och vad de har för strategier och hur de jobbar. Så att man ska nog aldrig liksom tänka att man är färdig som författare.
Det var bra slutord.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Stort tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och är det nu så att du också vill bli författare, ja då tycker jag att du ska kika på mitt webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Du hittar det på min webbplats skrivlinjen.se eller i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses och hörs!